Det är gott att få vara i Herrens hus. Och vi prisar honom, vi lovar honom, för han är värd att bli prisad. Tack för ett härligt inledningsord, att bli påmind att han är med oss, han är mitt ibland oss. Så det vi fortsätter med här, när vi nu ska se det nya Jerusalem, det är ju bara en fortsättning. Det blir bara härligare och bättre. Men det är redan härligt och bra här. För Gud är med oss, det får vi aldrig glömma. Det är inte bara ett budskap som ska förtrösta oss om framtiden. Det är också en fantastisk tröst. Men det är ett budskap som påminner oss om att redan här och nu så har vi full tillgång till Guds tronsal genom Jesus. Halleluja! Herre, välsigna ditt ord. Välsigna predikan. Välsigna oss som tar emot. Välsigna alla som är samlade här och de som lyssnar genom telefon eller via hemsidan. Herre, välsigna. Låt ordet bli levande i oss och till en välsignelse. I Jesu namn. Amen. Vi är i Uppenbarelseboken 21. Och idag är det ett rätt så långt stycke som jag försöker att täcka. För allt detta handlar om det nya Jerusalem. Och det står så pass mycket i Bibeln. Det är inte jag som har skrivit det dit. Så jag bara läser det som står. Men vi delar elefanten i små bitar. Då är det lättare att äta upp den. Jag börjar med att läsa kapitel 21, vers 9 och 10. Uppenbarelseboken 21, vers 9 och 10. En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sa det: kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud. Här gäller det nu att spänna fast bältet. Förr i tiden så sa de när man satte sig på ett flygplan: stop smoking, fasten your seatbelt. Nu ska man inte röka längre och det är bra så. Men det här är bra att vi spänner fast bältet, för nu ska vi fara och flyga runt i en ny värld. Otroligt spännande, och det här vet ni, det är på riktigt. Det är inte någon dröm. Det är inte någon fantasi vi talar om. Utan det här är en verklighet som väntar på dem som tror på Jesus Kristus. Det är en del av uppenbarelsen som Jesus gav till sin apostel Johannes. Så det här är ju inte Johannes uppenbarelse, utan det är Jesu uppenbarelse till Johannes. Vi hörde i söndags att den heliga staden, den nya Jerusalem, kommer ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Den nya Jerusalem, så läste vi förra söndagen, är Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk, och Gud ska själv vara hos dem. Så det som vi hörde förra veckan, det är: det nya Jerusalem är Guds tabernakel, vilket är redo och smyckat som en brud. Idag tar oss Johannes med i anden på ett stort och högt berg. Så vi funderade där hemma vid matbordet. Finns det stora höga berg på den nya jorden? Eller var det ett berg här på jorden som Johannes fick komma upp på? Vi vet inte. Inte viktigt. Men i anden så var han på ett stort och högt berg. Och innan han förs upp på berget så talar en ängel med honom och säger: kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Det nästa Johannes får se är Jerusalem som kom ner från himlen från Gud. Så frågan är det likhetstecken mellan bruden och Jerusalem? Och visst verkar det så vid första ögonkastet. För först, precis som jag sa nu, säger ju ängeln: jag ska visa dig bruden. Och det nästa vi läser, det är att han visade mig den heliga staden. Och det är många som här har satt likhetstecken. Jerusalem är bruden. Är det någon som har hört det förut? Jag har hört det många gånger och jag har till och med predikat om det många gånger. Men vänta ett litet ögonblick. Säger ängeln verkligen att Jerusalem är bruden? Nej, det gör han faktiskt inte. Bara för att det står direkt efter varandra så har vi gjort den kopplingen. Men han säger aldrig: här ser du bruden och det är Jerusalem. Det står inte så i texten. Så låt mig fråga så här. Är det rimligt att en stad, hur himmelsk den än är, skulle vara Jesu brud och lammets hustru? Stämmer det med det Guds ord säger i övrigt? Vem är bruden? Vem är lammets hustru? Definitivt inte Åsa Waldau. Ni vet, i Knutby. Så om det är någon person, någon kvinnlig person som står upp någonstans och säger jag är bruden, då vet vi det är fel. Till 100%. Vem är bruden? Vem är lammets hustru? Om vi går till det gamla förbundet så läser vi faktiskt om att det är Israel som folk och landet som är en bild på bruden. Vi läser i Jesaja 62, vers 5. Jesaja 62, vers 5. Som en brudgum fröjdar sig över sin brud, så skall din Gud fröjda sig över dig. När säger Gud detta? Till vem säger Gud detta? Det står i samma kapitel i Jesaja 62, vers 1, att det handlar tydligt om Sion och om Jerusalem. Så Gud säger att han gläder sig som en brudgum över bruden när han tänker på Israel och Jerusalem. Om vi sen går till profeten Jeremia, så skriver han i kapitel 2, vers 2: gå och predika för Jerusalem, så säger Herren. Jag minns din ungdoms hängivenhet, hur du älskade mig under din brudtid och följde mig i öknen i landet där man inte sår. Alltså en predikan till Jerusalem, till det judiska folket. Och Gud talar om en brudtid där det judiska folket, där Israel hade följt Gud i öknen. En brudtid. Om vi går till profeten Hosea, kapitel 2, vers 19. Då är det en profetia som Herren ger till folket Israel igen. Vi har ju studerat Hosea, ni kanske kommer ihåg de hemgrupperna. Vi har länge hållit på med Hosea också. Så det här är en profetia som låter så här. I Hosea 2, vers 19. Jag ska trolova dig med mig för evig tid. Ja, jag ska trolova dig med mig i rättfärdighet och rätt i kärlek och barmhärtighet. Detta säger profeten Hosea till en kvarleva, inte hela Israel. Det är aldrig alla judar som blir frälsta. Utan det är de som följer Herren, som lik Abraham, Isak och Jakob gjorde det Herren ville. Det handlar alltså inte om att hela Israel som har levt är frälst per automatik. Den dagen kommer, men då vänder de sig till Jesus. Men den kvarlevan som vänder tillbaks till Herren, det är de som Gud säger, jag ska trolova dig med mig för evig tid. Och då är det tal om det troende Israel. Så enligt gamla testamentet är det Israel, den frälsta kvarlevan av det judiska folket i landet Israel med staden Jerusalem, som är en brud till Gud. Vem är bruden och vem är lammets hustru enligt det nya förbundet? Och nu tror jag att vi alla skulle direkt säga församlingen. Och du har rätt. Självklart. Men det finns en hel rad av olika sammanhang där vi ofta felaktigt projicerar församlingen in i texten. Jag vill bara ge några exempel. Så här står det i Matteus 9, vers 15. Och då är det ett sammanhang där Johannes lärjungar hade kommit till Jesus. Och de sa, varför fastar vi? Men inte dina lärjungar. Och då kommer ju Jesus med ett fantastiskt svar. Han säger i Matteus 9, 15, inte kan väl brudgummens vänner sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem och då ska de fasta. Och i våra tankar så sätter vi, okej, han är brudgummen och då är vi bruden. Och därför behöver vi inte fasta. Eller de behövde inte fasta. Men det står ju inte där. Vi kan väl läsa. Det står, inte kan väl brudgummens vänner sörja. Han pratar inte om bruden. Han pratar om brudgummens vänner. Så lärjungarna, Jesu lärjungar i det fallet, är inte bruden. Utan de är brudgummens vänner som är glada. Så det är ett sådant sammanhang där vi gärna projicerar in församlingen som bruden, men det står inte i texten. Ett annat sådant sammanhang, det är när Jesus undervisar om att vi ska vara vaksamma så att vi är redo när han kommer tillbaka. Och då säger han i Matteus 25, vers 1. Då ska himmelriket liknas vid 10 jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Vilka jämförs vi med, vi som tror på Jesus? Jämförs vi med bruden? Eller med 10 jungfrur? Med brudtärnor? Jo, men det är självklart. I den liknelsen jämförs vi inte med bruden. Utan i den liknelsen jämförs vi med brudtärnor. Med jungfrur. Som ska vara redo när bruden kommer för att möta brudgummen kommer för att möta bruden. Så även där har vi projicerat in att vi är bruden. Men nej, inte i det bibelstället. Där är vi jungfrur som ska vara redo och ha olja i lamporna. Och när Johannes döparen ser Jesus och folk kommer och säger, är du, alltså de frågar Johannes döparen, är du Messias? Vad svarar han då till dem? Nej, det är inte jag som är Messias. Utan i Johannes 3, 28, vers 29 så säger han att han är brudgummens vän. Vem som är bruden tas inte upp i det sammanhanget. Johannes säger, jag är brudgummens vän. Det är inte jag som är brudgummen, det är Jesus som är Messias. Det är ju hela det budskapet i det sammanhanget. Så vi måste läsa som det står. Om vi vill komma rätt i vår efterföljelse, om vi vill vara verkligen Jesu lärjungar, om vi vill vara grundade på Guds ord, så är det viktigt att vi läser vad det är som står och inte projicera in saker och ting som inte står där. Men står det då ingenstans att församlingen är bruden? Jo, halleluja. Men då får vi gå till andra Korintierbrevet 11 och vers 2. Det är inte förrän i brevet till församlingen i Korint som aposteln Johannes skriver, så får vi höra detta. Andra Korintierbrevet 11, vers 2. Eftersom jag, Paulus, brinner av iver för er med en eld som kommer från Gud, jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Det har vi det. Församlingen som en ren jungfru inför Kristus. Trolovat med en enda man. Halleluja. Så om du har trott att församlingen är bruden, du har trott rätt. Men då gäller det också att lägga rätt bibelord till grund för din tro. Och det här blir ju fantastiskt understrukit, om man så vill, i det stora halleluja som vi har haft i Uppenbarelseboken 19, verserna 7 och 8. Uppenbarelseboken 19, 7 och 8. Och då får vi höra vem bruden är. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran, ty lammets bröllop har kommit. Och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Är du frälst genom tron på Jesus? Har du tagit emot Jesus? Har din synd blivit renad genom Jesu blod? Har du fått ta emot hans rättfärdighet som en ny klädnad? Då är du en del av den här härliga, fantastiska bruden. Halleluja! Så tillbaks till frågan, är det möjligt att en stad kan vara Jesu brud? Då får jag säga, i alla fall är det min övertygelse att det är nej. Bruden och lammets hustru är inte några murar. Inte några portar. Inte några väggar, gator, floder och träd. Det är inte bruden. Och som sagt, ängeln har aldrig sagt att Jerusalem är bruden. Hur gör vi då med detta? Att ängeln säger jag ska visa dig bruden och det nästa Johannes får se det är staden. Hur gör vi med detta? Och jag tycker det är inte konstigt alls. Låt säga att jag är någonstans utanför ett palats. Och inne i palatset ska det vara ett kungsligt bröllop. Och en av kungens budbärare kommer ut till mig och säger, kom, jag ska visa dig bruden. Vad är det första jag ser på väg in till bruden? Det är ju såklart palatset. Jag får se slottet som är smyckat som en brud. Jag menar, om det är ett kungsligt bröllop i ett palats, då blir palatset smyckat som en brud också. De här gångvägarna, stigarna, de är räfsade säkert 1000 gånger. Det finns inget ogräs kvar. Och man har putsat fönster och polerat alla gulddetaljer i palatset. Man har dekorerat med de vackraste blomsteruppsättningar. Alltså palatset är smyckat själv som en brud. Men det är inte bruden, eller hur? Så Man får se en massa underbara, vackra detaljer. Och allt är otroligt överväldigande och obegripligt skönt. Men det är inte bruden. Bruden, det är hon i den vita skinande klänningen vid sidan om brudgummen. Så det som händer innan Johannes beskriver bruden, det är att han beskriver palatset. Han får så att säga en visning av slottet. Och den visningen, den beskrivningen, den ger han till oss här nu. Och då läser jag verserna 11 till 26. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelstenen, som en kristallklar jaspis. Staden hade en stor och hög mur med 12 portar och över portarna 12 änglar och namn inskrivna, namnen på Israels barns 12 stammar. Så mitt i allt det här vackra så får vi plötsligt höra, i det nya Jerusalem så finns det en fortsättning av Israels historia. Så Israel kommer att finnas också i det nya Jerusalem genom namnen av Israels 12 stammar som fanns där över varje port. Så den som vill in i det nya Jerusalem måste erkänna att Israel är Guds tanke. Det är ett evigt förbund. Gud har inte brutit sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Halleluja! Jag fortsätter, vers 13. I öster fanns 3 portar, i norr 3 portar, i söder 3 portar och i väster 3 portar. Stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod 12 namn. Namnen på Lammets 12 apostlar. Så det nya Jerusalem kommer också att påminna om de 12 apostlarna, Jesu 12 apostlar. Varför är de i en grundmur? Alltså det är inte apostlarna. Tänk inte att Petrus får ligga där i en evighet som en grundmur. Utan det är namnen på dem som påminner dem som finns där ständigt och jämnt om att församlingen är byggt på apostlarnas grund. Vi är ju frälsta genom att vi tar emot budskapet som vi har fått genom apostlarna. Vi är byggda på apostlarnas grund. Halleluja! Jag fortsätter, vers 15-17. Och han som talade till mig hade en mätstång av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Och han mätte upp den med mätstången till 12 000 stadier. Dess längd, bredd och höjd var lika. Han mätte också upp dess mur till 144 alnar efter människors mått, som också är änglars. Här måste jag först be om förlåtelse och ursäkt. I söndags, då sa jag att måttet på staden var 23 mil. Jag tog fel på en nolla. Den är 230 mil. Så jag hoppas allt annat jag sa i söndags var tillförlitligt. Men där blev det fel. Jag ber om förlåtelse. Det ska vara 230 mil och ingenting annat. I bredden, i längden och i höjden. Tänk dig, Sverige är ungefär 200 mil lång. Kan det stämma? Så längre än vad Sverige är staden i längden och bredden och höjden. Och det är speciellt det där med höjden som jag tänker på. Det är ganska högt. Och jag försökte att googla lite på detta. För att komma till en linje som man har tagit inom vetenskapen, som där liksom luftrummet slutar och den yttre rymden tar vid. Det är ungefär 10 kilometer. Sen behöver man extra utrustning för att klara sig. Jag tänkte, okej, det var ju inte så mycket. I jämförelse med 230 mil. Så vi kommer ut i det som är den yttre rymden idag. Sen tänkte jag, okej, men ISS, rymdstationen, den är väl ganska högt uppe. Och så googlade jag, och jag hittade en uppgift, jag kan inte bekräfta den, men jag hittade en uppgift på 40 mil ovanför jorden. Så om jag nu tänker mig, jag är högst uppe i den nya staden och tittar ner på ungefär en femtedel av höjden av staden, så har vi ISS som snurrar runt. Det är bara en femtedel av hela den höjden som staden kommer att ha. Jag tror ju att vi klarar oss inte med den gamla jorden och det gamla universum, utan det behövs verkligen något nytt för att det ska kunna fungera. Ja, det var bara en liten, ett kuriosum. Vi blir inte frälsta på det. Men lite intressant att tänka sig. Jag fortsätter vers 18 och 19. Muren var byggd av jaspis och staden bestod av rent guld som liknade rent glas. Grundstenarna till stadsmuren var prydda med alla slags ädelstenar. Den första var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalsedon, den fjärde en smaragd. Vi kan ta redan nästa bild här. Den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint och den tolfte en ametist. De 12 portarna bestod av 12 pärlor och varje särskild port var en enda pärla och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas. Alltså det här är obegripligt. Har du en guldring? Har du ett litet smycke någonstans runt halsen som du tycker är värdefullt? Har du en guldtagge i ditt säkerhetsskåp där hemma eller på banken? Ungefär 500 000 svenska kronor är den värd, bara så du vet. Men det är gatstenar i himlen. Jag menar, det här är ju helt obegripligt. Och färgerna av de här olika ädelstenarna, de är i princip de här 4 färgerna som finns här på bilden. Blå, grön, röd och gul i olika nuanser. Vilken skönhet. Och det här är ingen dröm, det är ingen fantasi. En dag, om vi håller fast vid Jesus, så kommer vi att stå där och se detta med våra ögon. Är inte det helt fantastiskt? Jag fortsätter, vers 22-26. Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren, Gud, den allsmäktige och lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Stadens portar ska aldrig stängas om dagen. Natt ska inte finnas. Det vill säga, det kommer aldrig att stängas. Och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Har du någon gång funderat på varifrån ljuset kom? Vid skapelsen. Innan Gud skapade solen och månen och stjärnorna. För det står bara, det var ljus och det blev ljus. Men solen, månen och stjärnorna skapades ju efteråt. Så varifrån kom ljuset? Inga problem. Gud själv är ljuset. Jesus säger, jag är världens ljus. Så, och i den nya staden behövs inte solen längre. För Gud själv kommer att lysa upp hela det nya Jerusalem. Halleluja! Och något tempel finns inte i staden, har vi läst. Staden är ju själv tabernaklet. Staden själv är ju templet. Och Gud bor där inne, har sitt tempel där inne. För det står så, det har vi läst. Det nya Jerusalem är tabernaklet. Så det behövs inte ha ett tempel i templet. Det vore lite som tårta på tårta. Herren Gud, den allsmäktige, och lammet är dess tempel. Sen läste vi här att folkens härlighet förs in i staden. Vi har läst olika utläggningar. Och man säger, ja men folken kommer med det de har producerat och det mest värdefulla. Och jag tänkte som så att det kan väl knappast vara det. Jag menar, om gatstenarna är av guld, vad ska de komma med? Om en enda port som man går igenom är en pärla. En enda pärla så stor som en port. Vad ska man komma med för rikedomar in i staden? Jag tror att det inte handlar om det materiella, utan det är de frälstas lovsång. Det är tillbedjan som förs in i staden. Sen i vers 27 så får vi som en kärleksfull varning. Någonting som påminner oss om hur viktigt det är att vi i detta nu, under detta jordeliv, gör upp med Herren. Att vi ger våra liv till Jesus. För det står så här, aldrig någonsin ska något orent komma in i den. Och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Det blev till ett problem för mig i många år. Jag tänkte, nej men, kommer det att finnas lögnaktigt och skändligt och orent utanför staden på den nya jorden? Det var så jag läste det. Men jag tror idag att det inte handlar om det. För det finns ingen annan på den nya jorden än de som är frälsta. Ingen annan kommer att finnas där än de som är skrivna i livets bok. Så jag tror det här handlar om som en påminnelse mitt i det härliga. Att ingen kommer att få uppleva detta som inte redan här och nu ger sitt liv till Jesus. Ingen oren kommer att få uppleva detta fantastiska. Så du som läser detta idag, 2021, mars, den 21 mars. Du som hör detta idag, det är ett budskap till dig. Du kommer aldrig att uppleva detta fantastiska om du inte blir renat genom Jesu blod. Om du fortsätter i lögnaktighet och skändlighet, du har ingen del av detta fantastiska. Du kommer aldrig dit. Det är så jag tror vi måste läsa detta. För det är inte rimligt att det skulle finnas sådant på den nya himlen och den nya jorden. Och så några verser i kapitel 22 som också handlar om Jerusalem. Jag fortsätter alltså vers 1 i kapitel 22. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets trä som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt. Och trädets blad ger läkedom åt folken. Floden med livets vatten. Jag menar, Jesus säger, kom till mig. Jag har livets vatten, säger han till kvinnan där vid Sykars brunn. Och så säger han att de som tror på honom, från dem ska strömmar av levande vatten utgå. Det är från oss. Om vi tror Jesus, om vi följer honom. Det som är av honom är strömmar av levande vatten som går utifrån oss också. Men källan till allt detta, här får vi reda på var den finns. Den finns vid Guds tron. Den finns vid lammets tron. Det är där källan är till livets vatten. Så om du längtar efter livets vatten, om du längtar efter det andliga vattnet som gör dig aldrig törstar igen, finns inte någon annanstans att hitta än hos Jesus. Sök inte någonstans i världen efter livets vatten. Du kommer aldrig bli nöjd. Du kommer alltid att gå därifrån mera törstig än var du kom. Den enda källan som ger dig en evig frid, en evig glädje, som släcker din törst för evigt, den finns enbart hos Jesus. Det är dit vi får komma, till Guds tron, redan här och nu, och sen också i den kommande världen. Livets trä, det där var lite speciellt. För i mitt huvud så har jag alltid sett floden, och så var det trä på höger och vänster. Eller hur? För det står livets trä till höger och vänster, eller på båda sidor om floden. Det som är lite problematiskt, det är att trä står i singularis i grundtexten. Ett trä på båda sidor om vägen. Och det var konstigt. Men då tänkte jag, aha, det kanske är så att det är ett jättestort trä. Och källan kommer ut under trädet. Det kan man ju tänka sig. Och det blir ju också lite mer enkelt att förstå, för vi talar om livets träd. Och det fanns ju också bara ett i paradiset. Adam och Eva skulle inte få komma till livets träd. Och nu har vi livets träd här framför Guds tron. Men vet ni, det gör ingenting. Vi blir frälsta. Antingen vi tror att det är flera träd på höger och vänster om floden, eller ett, och floden kommer ut under trädet. Det spelar ingen roll. Viktigt är att det är ett livets träd som inte längre bevakas av keruber. Som blockerar tillgången till livets träd. Det var ju så för Adam och Eva efter syndafallet. De skulle inte komma fram till livets träd. Men nu, i den nya staden, i det nya Jerusalem, är tillgången fritt. Vi får komma till livets träd. Men vi har fortfarande ett problem här. I alla fall för mig har det varit ett problem. Att det står att det ska vara till läkedom för folken. Nej, men hallå, blir vi sjuka igen i himlen? Så vi behöver läkedom. Hur har du löst problemet? Jag har löst det så att jag sa, Herren vet, han löser problemet för mig. Men det finns en liten antydan också när det gäller grundtexten, det grekiska ordet som här översätts med läkedom. Det är terapia, terapi. Och det kan, lika väl som det översätts med helande, så kan det översättas med tillsyn eller vård. Man skulle enkelt kunna säga att det tjänar folken till det goda, till en uppbyggelse. Det är till tjänst, det finns där, det gör gott, det välsignar de som tar av det. Det finns med i detta ord, terapia. Och då kommer vi bort ifrån helandet som är kopplat till sjukdom. För jag tror inte att det finns någon sjukdom i den nya världen. Varifrån skulle den komma? Satan är borta. Döden och helvetet, eller dödsriket, är borta. Så varifrån skulle sjukdomen komma? Det finns inte. Allt är ju nytt. Har vi inte hört det förra veckan? Gud säger, se, jag gör allting nytt. Så jag tror att det här är mer den tanken att det gör gott. Det är till välsignelse för folken. Halleluja. Och den är tillgänglig för alla. En ständig källa till uppbyggelse. Nu har vi haft en lång visning av slottet. Vi har inte sett bruden än. Men den tar vi helt snabbt nu. För jag vet att ni vill komma hem och äta lunch. Men vi kan inte gå hem och äta lunch utan att vi får se bruden. Och nu är vi framme vid vers 3, 4, 5 i kapitel 22. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Någon natt ska inte finnas med och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem och de ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Nu ser vi bruden inne i palatset. Det är Guds tjänare. Det är de som är renade i Lammets blod. Det är de som är frälsta ur Israel och hedningarna med Guds namn på deras pannor. Det är de som är bruden. Och bruden ska regera med Jesus som kungar i evigheternas evigheter. Wow! Med korta, pregnanta ord beskrivs här bruden. Jag tror att det helt enkelt är så att alla som finns på den nya jorden, innanför staden och utanför staden, det är Guds brud. Det är Jesu brud, Lammets hustru. För hur skulle man annars finnas där? Om man inte är del av hans församling, av hans brud. Det är ju bara de som finns där. Det föds inga nya människor. För Jesus säger att det kommer inte finnas män och kvinnor på samma sätt som här på jorden. Det kommer inte födas några nya människor. Det kommer inte finnas en möjlighet till att välja mellan Jesus och Satan längre. För Satan är borta. Utan det som är nu, det är helt nytt. Det är de frälsta som nu finns i den nya världen. Och det är Jesu brud. Och där finns du och jag med. Jesus säger ju att den som segrar ska få sitta med mig på tronen. Hur segrar vi? Genom att hålla fast vid Jesus. Det har vi vittnesbördet också som vi fick höra. Cornelius sa ju detta till oss så starkt. Håll fast vid Jesus. Ge inte efter. Ge inte vika. Håll fast vid Jesus. Det är det som är segern. Och då får vi vara med i detta fantastiska. Vilken framtid. Vilket hopp. När Gud hade skapat himmel och jord och skapat människan och djuren och allting, då sa han och se, det var mycket gott. Jag skulle vilja avsluta med detta. Med tanke på det som väntar på oss, och se, det var mycket gott. Amen. Herre, vi tackar och prisar dig. Du har gett oss ditt ord. Att du har gett oss en garanti om att det som står här, det får vi uppleva. Det är en verklighet som väntar på dem som älskar dig. På var och en som ger sitt liv till dig. Och Herre, jag vill be att ingen som är här idag eller lyssnar på olika sätt vill missa tillfället att idag ta emot dig. Att idag säga ja till dig. Idag be dig om förlåtelse, syndernas rening från synderna. Att ingen ska säga jag vill regera själv. Jag vill gå min egen väg. Herre, låt det inte ske. Verka genom din ande. Så att vi säger ja till detta fantastiska erbjudande som du ger till alla människor. Och även om synden skulle vara blodröd. De största synder vi kan tänka oss. Så säger du, jag förlåter dig. Jag renar dig. Bara du kommer till mig. Bara du ber mig om förlåtelse. Bara du säger ja till mig. Herre, vilket erbjudande. Vi tackar och prisar dig. Och så ber ju Herre för alla som redan har sagt ja till dig för länge sedan. Jag ber Herre att du ska uppmuntra oss med detta. Att ännu mera hängivna tjäna dig. Att vår kärlek till dig får växa när vi ser på vad du har berett för oss. Du har räddat oss, du har frälst oss. Men du har ju gått före och berett något så fantastiskt för oss. Och du längtar efter att vi ska få vara där du är. Herre, låt det verkligen landa i våra hjärtan. Så vår kärlek till dig får växa. Tack att du verkar genom din helige ande. Amen. Amen.